Hej och varmt välkomna till det fjärde avsnittet av Påverkarna. Programmet som en gång i månaden fram till valet synar personerna som påverkar politiskt snarare än de politiska sakfrågorna. Jag heter Jasmin Winberg och är chefredaktör på Resumé och det är jag som ska guida er genom den här sändningen idag. Dagens avsnitt handlar om influencers som gör programsatsningar inför höstens riksdagsval. Och här har Margot Ditt stammat av den gamla YouTube-konceptet Partitempen där hon faktiskt var med och bröt ny mark när det kom under valåret 2018. Formatet då, det går ut på att programledarna får berätta om sin politik varvat med att de får svara på frågor som har du Tinder, vilka tre djur beskriver dig och så vidare. Och Therese Lindgren, hon har startat utmanaren Therese och valet som också har premiär i år då. Båda de här satsningarna, de handlar om att hjälpa följarna att bestämma vilket parti de ska lägga sin röst på. Och Therese och Margot har båda en stor andel förstagångsväljare i sin följarskara. Vad fyller det här för funktion? Måste influencers ställa kritiska frågor till politiker? Och hur kan unga väljare se skillnad på journalister och influencers och vad de båda har för olika roller? Och spelar det ens någon roll? Panelen som ska kika närmare på det här idag tillsammans med mig är André Frisk, grundare av PR-byrån Wikberg Frisk, som också är redaktör på Partitempen. Sen är det Camilla Järvide, grundare av Bloggbevakning, och Elaine Eksvärd, retorikexpert. Innan vi välkomnar panelen in i studion så ska vi titta på hur politikerna presterar i den sociala kanal som kanske främst är förknippad med partipolitik, Twitter. För andra månaden i rad så toppar Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson när det kommer till vilken partiledare som engagerar mest på Twitter. Han twittrar minst, men har högst engagemang per tweet. Tätt följd av Kristdemokraternas Ebba Busch. Och så här har det faktiskt sett ut hela det här året. Jimmy har kommenterat påskkravallerna den senaste månaden där den danske Rasmus Paludan åkte runt i Sverige och brände koraner. Och det i sig har ju då skapat upplopp. Slapp och naiv politik, menar Åkesson, och vill sätta hårt mot hårt, som han själv uttrycker det. På femårsdagen av terrorattentatet på Drottninggatan så passade han också på att twittra om att Sverige bör låsa in illegala invandrare och utvisa dem permanent. Intressant att notera här är också att Socialdemokraternas riksdagspolitiker är överlägset sämst på att engagera på Twitter tillsammans med politiker från Miljöpartiet. Annika Strandhäll och Lorentz Tovatt har båda skrivit över 300 tweets den senaste månaden, men de lyckas uppenbarligen inte alls väcka följarnas intresse. Och man skulle kunna tänka sig att engagemanget ökar ju närmare valet vi kommer, men det stämmer inte för S och MP. Nu lämnar jag över ordet till retorikexperten Elaine Eksvärd, för nu har det blivit dags för Elaines maktskola.
Hej och välkomna till månadens maktskola. Det är så spännande att se hur den här kapplöpningen utvecklar sig. Var politiker väljer att placera sig själva för att nå våra väljare. Och det stora den här månaden har ju varit att nå de unga. För vi har sett i det stora programmet Partitempen med influencerdrottningen Margot. Hon har bjudit in alla partiledare och där har vi sett sidor av dem som man kanske inte ser annars. Är det bra eller är det dåligt? Jag skulle säga både och. På sätt och vis så är det ju bra för att Margot, hon har en talang att få folk att öppna upp. Vi har nog aldrig sett Nyamko Sabuni dansa inför kamerorna. Vi visste inte att hon drack vodka med is och det är massa sådana här sidor som dyker upp. Så att hon lyckas ju få fram det folkliga. Frågan är bara om partiledarna lyckas få fram det politiska och göra det tillgängligt till målgruppen unga. Och jag kan tycka att på sätt och vis har man sänkt politiken och betraktat sig så att nu ska vi sänka nivån så att alla kan få det tillgängligt. Men det handlar ju om att höja nivån så att det är tillgängligt och fortfarande ha en värdering om din målgrupp som några som är begåvade. Så att snarare än att berätta vad man dricker och vad man... Ja, det här personliga, att man adresserar vad ungdomarna har för problem. Och det gjorde de förvisso i partitempen. Men att man kanske också berättar en personlig del av sig själv som ung. Vad hade du för problem? Kan du relatera till dagens ungdom? På så sätt kan man komma dem närmare. Och det tycker jag att man missar lite grann. Trovärdighetsförstärkning är ju någonting som används ofta bland partiledare. Det vill säga att man visar att man är nära en viss målgrupp genom att närma sig olika personer. Det kan vara när Jimmy Åkesson berättar att ja, jag pratade med Stina, en pensionär i Göteborg, och hon sa till mig. Så trovärdighetsförstärkning är någonting som partiledare använder hela tiden. Och nu märker man ju att de närmar sig influencers för att trovärdighetsförstärka sitt varumärke. Men också för att nå olika målgrupper. Och här har vi Therese Lindgren, 1 miljon följare på Instagram, och vi har också Margot. Så de söker sig mer till det sociala medielandskapet. Och det är bra, och jag tror att det här kommer expandera ännu mer. Det jag tror att de missar, som vi kommer se 2026, det är mikroinfluencer. Det vill säga sådana som är politiskt aktiva, har frågor och har kunskaper i olika sakfrågor. Feminist, Attila Joldas kanske. Barnrättsfrågor, Nina Rung. Så att våga rikta in sig till de som inte bara har stora plattformar utan också plattformar med potentiella väljare som brinner för vissa frågor. Rimmar de frågorna med ditt parti, då borde du vara där. Och nu känns det mer som att partiledare inte bara följer storlek utan också strömmen. Jaha, ska Annie Lööf dit? Ja, men då ska jag också dit. Ska Magdalena Andersson dit? Ja, men då ska jag också dit. Ska du det? Vad står ditt parti för? Kanske är det någon mikroinfluencer som hade gett dig ännu fler väljare. Så att de tänker stort, men jag tror att de borde tänka mikro också. För att prata om månadens flört så måste vi ändå nämna Margot och Ebba Busch. Nämligen det här skrattattacken de hade kring ett internt skämt. Så det var ju lite flörtande och lite fiska trovärdighetsförstärkning. Så via Margot så blir Ebba lite mer folklig. Jag tror att det är ambitionen. Den politiska frågan som har varit i hetluften, det måste ändå vara hela den här stenkastningen som pågick mot polisen i olika orter. Det som hände då är ju att det har ju florerat i sociala medier. Det föranleddes ju av en dansk person som valde att bränna Koranen. Och det har gett en massa reaktioner, det har ni sett i medier. Men då kommer vi in på månadens kupp. Vilket parti surfar på den här händelsen för att kuppa in sina frågor? Jo, Sverigedemokraterna. Så kan man göra, att man har ett finger i luften och så känner man efter vad är det på nyheterna nu och hur kan jag kuppa in mina frågor? Och det här var väl en ganska lågt hängande frukt för Sverigedemokraterna. Och den som kanske har haft det tuffast som politiker är ju Morgan Johansson. Och då kommer jag till månadens citat. Och det är Morgan Johansson har sagt att nu ska vi ta i med hårdhandskarna mot dem som terroriserar polisen och gängkriminalitet och allt vad det är. Men kritiken har ju varit svidande för att vissa tycker att han tar i med silkesvantar. Och det var allt från Maktskolan den här månaden. Vi ses snart igen.
Då säger jag varmt välkomna hit till panelen. Och vi har med oss Camilla Järvide, grundare av bloggbevakning. André Frisk, grundare av Wikberg och Frisk och också redaktör på Partitempen. Och Elaine Eksvärd, retorikexpert. Välkomna hit.
Tack.
André,
ja.
Jag tänkte att vi skulle börja med dig. Mm. För du har ju som sagt då redaktörat Partitempen.
Ja.
Vill du berätta hur det blev så?
Ja, vi har ingen sån jättecool origin story riktigt, utan det var helt enkelt så att jag fick ett samtal i typ januari kanske, där Margot ringde och vi hade blivit rekommenderade och frågade egentligen om hur vi såg på det här och om vi kunde tänka oss göra det, och sen så började vi direkt fort bolla idéer kring hur skulle vi kunna liksom skapa ett bra format för det här, för det fanns en önskan om att göra det lite mer politiskt och ha lite djupare politiskt innehåll, men fortfarande inte tappa det här lite roligare och lättare. Så det var typ så det började.
du kom till då i år och inte förra förra valperioden.
Så vi inkopplade inför det här, den här partiet.
Ni har ju kontaktat alla partiledare, det är ju konceptet. Man som partiledare kommer och pratar med Margot i studion. Hur har liksom den dialogen då sett ut?
Jag skulle säga att det är alltid ett pusslande med kalendrar, OSV, men det har inte varit jättekomplicerat ändå att få partiledarna att ställa upp på det här. Utan det har varit en ganska enkel och rak dialog där vi har pratat om förutsättningar för det här och ja, bollat lite hur vi skulle kunna göra det här på ett bra sätt. Och, ja, det har varit förvånansvärt lätt skulle jag säga.
De ser uppsidan då med detta?
Ja, annars tror jag inte de hade kommit dit, tänker jag.
Camilla, i din på bloggbevakning så har du kallat partitempen halvflams och jämfört då programmet med silikon som jag vet inte om alla minns det här konceptet, men vi som är i rätt generation var i alla fall så var det Gry Forssell och Ulrika någonting som jag glömt efternamnet på.
Johansson.
Eriksson. Som bjöd in bland annat politiker men också andra kändisar och viskade i deras öron. Vill du utveckla din syn på partitempen?
Ja, nej men jag tycker väl att titeln är lite missvisande. Alltså namnet partitempen. Jag fick intrycket av att det här ska vara ett intervjukoncept med partiledarna inför valet 2022. Och jag tycker väl inte att det är. Och jag blir lite... Alltså, när jag hör att man har velat ha in mer politik i det. För jag tycker liksom inte att det är. Och jag tog mig faktiskt friheten att klocka det senaste avsnittet. Som var på 24 minuter och 36 sekunder. 12 minuter och 8 sekunder var innehåll som var, alltså som hade någon typ av politisk anknytning. Så att jag tycker att det är ganska mycket som inte är det. Men som tar, liksom, tar bort ifrån det syftet som programmet skulle kunna ha.
Men är det inte bra då också att man liksom blandar in lite underhållning och samtidigt för fram sin, ja men, partiernas ståndpunkter i saker och ting?
Jo, men det är ju knappt att man gör det. Det blir ju lite mer det här. Alltså, det mesta av innehållet skulle kunna tas ifrån, ja men, allt ifrån Helenius hörna till liksom den stora klassfesten. Och ska man profilera sig som någon som intervjuar partiledare inför valet så tycker jag att man kan hålla det lite mer liksom knutet till ämnet. Speciellt också som man går hela tiden säger att ja, men det är YouTube, det måste vara snabba svar. Okej, men hade det inte varit bättre då att ta bort allt det tramsiga om vad de dricker för sprit och vad de liksom har på sig och vad de lagar för mat till sina barn? Och gör det liksom kort och koncist, lättpaketerat för de unga väljarna att ta till sig. För att så här, de är unga, de är inte svagbegåvade. Och där kan man se väldigt skillnad från det som Therese Lindgren gör, för hon har också väldigt många unga följare. Och hon tar ner frågorna på en ganska enkel nivå. Men ämnet är fortfarande seriöst och relevant. Och jag kan inte ens föreställa mig henne ställa de typer av frågorna, till exempelvis Magdalena Andersson när hon intervjuade henne. Så att jag tycker att det förtar liksom syftet. Det känns som att Margot vill synas i det här sammanhanget och framstå som relevant, men okunskapen är för stor så att hon kan kanske inte ställa de här relevanta frågorna. Precis som kritiken när hon intervjuade Irene Svenonius om förlossningskrisen.
André, vill du...
Absolut, jag kan. Ja. jag tycker att det lät, i början där lät det ganska bra, lite som det vi var ute efter, det du säger, att det är halvflam så det är 12 minuter politik ungefär, vilket är hälften. Jag tycker att kritiken, och det hämnar sig från andra som ser programmet också, kan summeras ganska mycket till varför har Margot inte gjort Agenda? Varför slår jag på Margot och det är inte Agenda jag möts av? Och jag köper liksom inte riktigt det som koncept i den här kritiken. Och att, kollar man, efter förra partitempen så gjorde vi en undersökning, även inför den här. Vi kollade lite på de som kollar hur deras förkunskaper ser ut. Det är ungefär 60% inte visste namn på partiledarna. Och att, jag tror att hela konceptet är ju till för liksom inte de som kanske har ett tidigare politiskt intresse även bland förstagångsväljare, utan förstagångsväljare som inte haft någon typ av koppling till politik eller möts det på något sätt. Och jag tror att det här är ett väldigt bra sätt för många förstagångsväljare att få ett insteg för att sen gå vidare till andra typer av politiska program. Alltså, poängen är inte att vi ska göra Agenda. Och jag tycker ändå att det finns många bra politiska inslag blandat med roligare segment. Och det är det som är poängen, ska jag säga.
Elaine, utifrån din expertis som retorikexpert, vad säger du om?
Nej, men jag tänker att man kanske inte behöver ställa ytterligheterna mot varandra. Jag håller med Camilla i kritiken, men också dig i syftet. Om det var det som var syftet, så är det fantastiskt. Men ska det vara mellan agenda och silikon, då kanske man kan mötas på mitten. Och återigen, det, vill man nå en yngre målgrupp, då är det ju skitbra att de använder Margaux plattform, men också inte underskattar målgruppen. Jag tänker det, målgruppen kanske inte är jättenyfikna på Nyamko Sabuni dricker vodka med is, utan mer för att upptäcka henne som en person som kan lösa hennes problem. Så jag tror att om jag då som ungdom ska rösta på en partiledare, så är det mycket häftigare om okej, här är en vuxen person som har koll på min verklighet. Jag har ingen bostad. Jag får inga jobb. Jag har det jobbigt, jag mår psykiskt dåligt, sociala medier gör att jag mår dåligt. Alltså att man mer visar att jag vet vilka ni är och vilka problem ni känner till, snarare att det blir det här, den narcissistiska retoriken, att det här är jag. Jag dricker Cola Zero och jag fnissar för jag har festat med Margaux. Hej, jag heter Ebba. Alltså, men det finns ett underhållningsvärde, och i det syftet så har ni verkligen lyckats. Jag vill ändå inte kritisera. Jag tycker det är skitbra att man använder plattformen. Men jag tror risken finns att man underskattar målgruppen. De har verkliga problem och har väldigt lite förtroende till partiledarna. Som du säger, 60% var det. Mm. Som inte känner till dem. Varför? Ja, men kanske för att de känner inte till att de känner till deras problem. Så jag skulle nog välja att profilera mig som någon som inte är tihi, utan mer jag har koll på din vardag. Men jag tycker det är skitbra att programmet finns. Och jag tycker ambitionen är bra. Jag tror bara att man skulle... Du, Camilla, du sa det här att man sänker, vad du sa, sänker nivån till... Så att folk förstår.
Ja, exakt. Ja,
och det förstår jag. Men jag tänker, om man tänker att man sänker nivån, då kanske man sänker nivån totalt. Jag tänker att man mer ska höja nivån till tillgänglighet så att folk fattar.
Ja, men exakt. Höj relevansen, men liksom ta ner det på en nivå som ungdomar framförallt förstår. För som det är nu, det är så mycket som känns som... Det som borde varit utfyllnaden har blivit liksom...
Huvudnumret.
Exakt. Ja. Att det är mindre politik än vad det är allt det andra. Mm. Men jag önskar att man hade vänt på det och ja, men anpassat nivån. Mm. Sen så en del av min kritik handlar ju också om att politikerna väljer exempelvis Margaux framför traditionell media. Mm. Och att hon då riskerar att bli den här nyttiga idioten som liksom går deras ärenden. Och det vet jag att hon fick jättemycket kritik av just efter sin intervju om förlossningskrisen.
Fast jag tycker att de är orättvisa mot Margaux, för att hon är ju, förlåt, hon är ju inte journalist.
Men sen undrar jag också, har ni sett programmet? Alltså så här, när man kollar på det så är det ju också den här typen av frågor. Hela formatet går ut på, när vi pratar om det, är ju, om man kollar på exempel på segment som heter Margaux Pursuit, så går det ut på att man har en lite flamsig fråga som leder in på ett seriöst ämne, som visar också den byter upp frågor som är relevanta för unga människor. Det handlar om bostäder, det handlar om sjukvården, det handlar om jobb. Och jag skulle säga att det är djupa, seriösa politiska frågor som presenteras på ett djupt politiskt seriöst sätt, blandat med lättare ämnen. Och som sagt, återigen, det här är inte agenda. Vi har inte gjort agenda, utan vi har gjort enklare politiska program som är lättare för folk att ta till sig, framförallt för människor som inte haft någon politisk intresse sedan tidigare. Jag ser inte att någon annan gör det här.
Nej, men ingen vill ha agenda. Alltså, eller så här, inte den här målgruppen i alla fall.
Nej.
Men man får ju också tänka på, tänker jag, jag kan ha fel, du är mer expert på det än vad jag är, men tänka på attention span hos målgruppen och det som frontas i små klipp. Och när det är de här, och kolla på det här programmet, så är det Nyamko när hon dansar. Och jag förstår att det är clickbaitande. Men frågan är om de orkar lyssna hela vägen. Tänk om man skulle kunna clickbaita med att jag har koll på hur jobbigt ni har det, utan att de blir den här professionella politiker som med pinnen i röven. Och den pinnen drog ni ur. Gud vad billigt det blir det. Men på ett väldigt framgångsrikt sätt. Men jag tycker att det blir lite orättvist att hävda att vi eller att jag på något sätt vill att ni borde göra agenda. Hon borde ha koll på frågorna. Jag håller inte med att hon borde ha koll på frågorna. Utan Magdalena Andersson borde ha koll på att det här kanske inte du ska svara på här. Utan någon annanstans. Men kommer man till Margot, då får man ta sig den dit det kommer.
Ja, och den kritiken handlar ju också om att politikerna gör ett val. Och det, har ju inte, det är ju inte Margots fel.
Nej.
Men när hon då på något vis ersätter den traditionella medien. Mm. Men när de väljer bort traditionell media för att sitta hos henne, då blir ju hon liksom den nyttiga idioten. Därför att hon är inte journalist och hon kommer inte ställa de liksom motfrågorna. Mm. Och hon sitter mer och hummar med. Och då blir det också, det blir ju konstigt, vilket då inte är hennes fel. Men...
Och det kan ju inte du stå till svart för.
Jag vill också lyfta att så här, när partitempet genomfördes förra valet så kollade vi också hur många det var som förändrade åsikten efter de hade sett det. Och där var vi också uppe i siffror på 60-70% som ändrade hur de skulle rösta efter de hade sett partitempen. För tidigare så hade de kanske valt att rösta som sina föräldrar gjorde eller sina, liksom, sina kompisar. Så det är ju fortfarande så att för människor som kanske inte vet vad de ska rösta på överhuvudtaget så kanske det här är enda sättet att ta till sig politik. Och om det gör att man förändrar och gör ett medvetet politiskt val så tycker jag att det är en större demokratisk insats än vad många andra gör. Och sen så här, att kalla för nyttig idiot blir konstigt eftersom att alla partiledare är med. Alltså det är fortfarande så ett jämnt spel.
Den är ju med i en Svenonius-intervjun.
Och jag menar, det är ju helt upp till Irene Svenonius, så det är där kritiken ska ligga i så fall. Det blir jättekonstigt att kritisera liksom ett medium för vilka som kommer dit.
Och där måste jag ändå säga att där tycker jag det lite speglar journalisternas, förlåt, men avundsjuka. På att vadå, hon inte utbildar journalister. Nej, men hon har en plattform. Hon kanske inte ställer de här frågorna för att hon inte påläst. Och det har hon ingen skyldighet att vara. Utan nu vill de komma till henne.
Och sen ska man säga så här också. Att det är ju inte Margots jobb heller att sätta dit politiker.
Nej.
På det sättet. Så här. Jag har lite svårt att greppa vad vi menar med så här kritiska motfrågor hela tiden. För jag skulle säga att det är kanske inte ett jobb jämt som traditionell media gör heller.
Nej.
Utan det här är ju mer sagt ett insteg till politik för många människor där också det inte är tänkt att det ska bli en stark debatt. Det är inte det vi jobbar med, utan man ska få en första inblick i ett parti och en partiledare. Det är liksom, that's it.
Mm. Det tycker jag är jättebra. Jag tycker bara att tramset, det är för alltså att det tar liksom över handen när det är mer än det politiska.
Det är en procentuell minskning av det, medan du tycker det är bra.
Ja, men jag menar, om kritiken är att vi borde tweaka ner det till 60% politik och 40 trams, så tycker jag att då kommer vi väl lindrigt undan i den här recensionen. Liksom.
Om man tycker att det ska vara inkörsporten till politik, då är det så här, ja men... Unga människor har en attention span av liksom en guldfisk många gånger. Så liksom, gör det istället liksom kort och koncist och mer komprimerat. Men då tänker jag ju också så att då kan man inte få in lika mycket reklaminlägg om man har 10 minuter jämfört med om man har 26. Och då kan ju inte jag låta bli att undra om det är en strategi.
Nej, alltså, jag skulle säga att så här, vi har liksom, när det gäller längden på det hela så är det också att vi kan få in så många segment som möjligt för att kunna göra det mer intressant. Och jag tror också att det är det som gör att folk vill kolla. Att vi har olika typer av så här, tävlingar, vi har roliga segment. Jag skulle säga att annonsintäkter är väldigt relevant i det här sammanhanget.
Jag tror inte vi i politisk historia har sett Nyamko dansa. Så man får säga att det är cringe hur mycket man vill. Men att kunna konsten att få folk att göra det. Den som jag, om jag vill dra en parallell till Ellen DeGeneres som bjöd in Barack Obama. Och han dansade in. Det är liksom, det finns en viss, det krävs en viss social kompetens för att få folk att slappna av så. Absolut.
Men det har vi varit inne lite grann på och nosat på här kring liksom influencers roll och journalistens roll. Den tycker jag är väldigt, det är en väldigt spännande fråga, för att jag har också kollat i partitempens kommentarsfält och där så jämför de flera stycken kommentarer jämför Margots roll med en journalists roll. Tror ni att följarna, unga väljare har möjlighet att skilja på de här två rollerna och är det viktigt?
Jag skulle inte vilja... Jag tycker det är problematiskt om man pratar om gruppen unga hur som helst och slänger sig med det begreppet. Liksom. Jag tror att det finns grupper unga som äldre som har svårt att se skillnad på native och relationellt innehåll, som har svårt att se skillnad på journalistik och influencers. Jag tror att det är ett problem som är mer och mer utbrett överlag. Och sen så tror jag också att så här, unga som går in på Margots YouTube för att kolla partitempen, de vet att de inte går in och kollar på Agenda. De vet det redan. Och jag tror så här, är det någon som känner så här, det här är det absolut mest liksom, hög liksom, nivå politiska programmet vi har i Sverige, som är som 17 och kollar på det här, ja, då får det vara så, men jag tror att det är väldigt få.
Men sen får man inte heller alltså, förringa liksom, den makten som influencers har. Det finns ju en anledning till att influencer marketing är så framgångsrikt, för att det bygger på en relation och förtroende. Och det finns ju en anledning till att majoriteten av alla partiledare satt i publiken till ett stans för att heja på Margot. Så att mycket handlar ju också om att man vill synas med henne, man vill liksom, ja, men gnugga axlar med henne för att liksom, ja, men framstå i mer positiv dagar för hennes följare. Och det är ju också en fråga då, så här, men vem, alltså, hur mycket utnyttjas det? Är hon medveten om det? Är hon okej med det? Utnyttjar hon det tillbaka för att liksom, synas i det här relevanta sammanhanget? Så att jag tycker liksom att nej, de vet kanske skillnaden mellan journalist och influencer. Men följarna köper ju det som Margot promotar. De köper ju varorna hon visar upp och även då politikerna som hon syns med. Och det kan man inte komma ifrån. Och där har ju hon ett ansvar som går långt utöver och förbi partitempen.
Och det är just därför det är viktigt också att vi har med alla partiledare och presenterar dem på ett ganska likvärdigt sätt inför liksom våra tittare. Och sen så tror jag att så här, det jag hör mycket och det jag också så här, det jag tar ut mycket av kritik mot partitempen är inte kritik mot partitempen, det är en kritik mot partiledare och en kritik mot politiker. Och jag, har, jag tror att Margot såklart blir jätteglad om hon får höra att hon har samma makt som liksom, Magdalena Andersson. Men jag köper inte det, utan det här är ändå lagstiftare som har en liksom, formell makt. Och att de sitter i publiken med stans tror jag kanske inte riktigt har att göra med ett strategiskt val för att synas i Margots kanaler.
Tror du inte? Jag tror att det var extremt strategiskt.
Jag tror du överskattar de politiska partiernas kommunikativa strategier.
Gör du underskattar makten av Margot?
Ja, kanske, mycket möjligt. Mm. Men det finns också reell makt. Liksom. Jag tror den är viktigare i det här fallet.
Ja, fast reell makt och informell makt. Just att de kan sälja slut på varor men också få folk att uppmärksamma. Som Therese Lindgren pratade om, det pratade vi om förut, om att vi skulle ha en djurrättsminister. 1 miljon följare. Hon har ingen reell makt. Men hon har ju informell makt. Alltså, är ni med? Så att det är 1 miljon följare kontra lagförslag och byråkrati för att komma igenom det.
Ja, precis. Men den ena kan ju föreslå något och den andra kan faktiskt göra det. Och jag menar, det är det som är skillnaden i formell och informell makt. Att, så här, jag tycker fortfarande att en partiledare har mer makt än Therese Lindgren har, eller Margot. För att de har dem rent, alltså, rent juridiskt så har de mer makt. Och sen så kan man vara opinionsbildare och påverka. Och det kan också vara jättemaktfullt och viktigt. Men det är en skillnad på att kunna stifta lagar och inte kunna stifta lagar.
Jo, samtidigt så har ju Margot makten att liksom rikta sina följare åt olika håll som är de som sen väljer de folkvalda politikerna. Så att hon, det är ju så här, ja, politikerna kanske är i huvudet, men Margot är nacken och halsen som kan vrida. Alltså hon kan påverka sina följare så otroligt mycket mer än vad jag tycker att du ger henne cred för.
Mm. Ja, men, och just därför är det att vi har försökt ha ett ganska balanserat program där alla partiledare är inbjudna. Ja. För att såklart vi respekterar den makt som finns i att vara influencer och ha följare.
Jag tänker också när hon syns med dem sen. Att hon är liksom mer kompis med någon annan. Och att hon, ja, men så fort som den nya Liberalernas nya partiledare tillsattes, så nog var Margot och syntes där. Och jag förstår att han behöver ju verkligen komma ut och liksom göra sig känd och visa upp vem han är. Men det är så här, är det rätt sätt att göra det på, att liksom så här, ska man gå och vara liksom så här, jag vet inte. Det är där jag känner lite det här nyttiga idioten.
Jag håller med, eller så här, jag tycker att det är rätt sätt, men det är inte det enda sättet. Nej. Han kan ju också dyka upp i Agenda och massa andra tillfällen. Så det här blir en plattform och då får man liksom köpa de premisserna. Mm. Sen behöver man inte tycka om dem, men då kanske vi är för gamla.
Ja. Han väljer ju att synas med henne för att han inser vilken makt hon har. Ja. Utanför partitempen, för nu syns ju han i hennes kanaler bara.
Ja, och nu, det är väldigt, jag tycker det är väldigt kul om det är Margot som avgör nästa val, vilket det låter på från din sida. Och återigen, det hör inte en kritik mot Margot. Det hör en kritik mot partiledare. Mm. Är det Margots ansvar att tacka nej till exempel Johan Persson?
Nej.
Nej, och det köper inte jag.
Alltså, men jag tycker att ni måste liksom inse att liksom, makten går ju förbi partitempen. Och så här, ja, ni bjuder in alla partiledarna. Men sen så har ju hon några nya bästa kompisar bland dem. Och det är så här, jag vet inte, jag kan tycka, ska du göra detta och mena på att du gör detta som att det är en inkörsport för följarna, så här, då kan du inte i nästa andetag liksom vara bästa polare med någon, för då tappar du ju hela den här objektiviteten.
Och det är så här, då får man utvärdera det genom att kolla på avsnitten. Om man känner att vissa avsnitt är helt annorlunda mot andra, då blir det väldigt tydligt. Jag kan inte, efter jag har kollat så kan jag inte riktigt avgöra om det är så. Jag tycker inte att det är så, utan det är helt upp till följarna. Och då blir det så här, ja men det här är ju ett problem överlag i så fall när det kommer till journalister, politiker, media och människor som umgås med varandra. Frågan är ju, hur ser produkten ut? Är produkten jämlik? Är vissa intervjuer lika som de andra eller finns det skillnad på dem? Där är ju frågan.
I det här fallet så, om jag också får korrigera lite utifrån mitt perspektiv, så har ju Ebba Busch vikt Margot. Och det är ju, tyder ju på en väldigt nära liksom, relation.
Vikt.
Ja, det blev ingen vigsel. Men
hon har vikt.
Ja, exakt.
Helt annat. Ja, vikt. Ja.
Yeah. Vikt, alltså giftermål. Yeah. Men det blev ju inget officiellt giftermål
sen. Så får hon inte det?
Nej.
Men praktiskt?
Praktiskt så har hon det. Men det tyder också på en väldigt nära relation. Sen, om man liksom befinner sig på samma fest eller så, det är ju något annat än om man till exempel vigs av en person eller festar med den väldigt ofta eller sådär. Har ni funderat på de här frågorna när ni har utformat partitempen?
Absolut, 100%. Jag skulle säga att vissa anser så är det klart viktigare då att det blir jämlikt och att det känns lika objektivt som för de andra. Så det är ju, det är inte så att vi går in helt blinda för olika typer av relationer som kan finnas. Så är det inte. Utan som sagt, man får utvärdera avsnitten utifrån innehållet.
Och kanske ha lite tilltro till hennes nyfikenhet på alla partiledare. Ja. För jag tänker det, som retoriker när jag ska bedöma partiledare så är det ju, även om jag inte gillar någon persons värderingar så måste jag ändå kora den som vinnare. Ja, men Jimmy Åkesson sprang snabbast 2011. Jag kanske inte gillar politiken, men han höll ett skickligt tal. Mm. Och där får man ju fundera på, hon kanske har förmågan att vara lika nyfiken på alla. Det kanske inte blev lika, blev det mycket tihi med Åkesson? Det har inte sett, har ni släppt den? Jo, det är släppt. Var blev de bundisar?
Ja, det vet du. Bundisar och bundisar. Du får kolla, tror jag.
Jag får kolla. Ja. Det blir en, vad heter det? Cliffhanger. Ja. Kolla partitempen.
Jag kan ju bara utgå på mig själv. Alltså, såhär, jag har ju tackat nej till att såhär, fika med Margot. För att jag skriver om henne. Jag har inget intresse av att liksom, hänga med henne. För att jag vill kunna skriva, alltså, jag vill kunna bevaka henne på ett speciellt sätt. Och hur mycket jag skulle kunna liksom, säga att jag skulle förhålla mig helt objektiv. Så jag säger, ett, det skulle jag nog inte. Och två, såhär, varför vill jag, alltså, varför skulle jag vilja det?
Det är väl jättespännande att fika med Margot?
Ja.
Nej,
men då hade du blivit för snäll eller?
Ja, men alltså, jag vill inte ha den relationen med människor jag skriver om. Jag är inte intresserad av att liksom sitta ner och liksom prata med dig som att vi är kompisar. För jag har kompisar liksom.
Men du kan ju prata i professionell nivå. Jag fikade med Jimmy Åkesson. Jag har pratat med många partiledare och ändå bedömer man talen och kan såga.
Och som PR-konsult är jag ofta väldigt imponerad över att man kan äta middag och käka lunch med journalister som kan vara väldigt hårda och objektiva tillbaka mot både en själv och ens kunder. Och det tycker jag är det viktiga. Man kan ha ett samtal ändå som inte riktigt behöver påverka det professionella. Sen.
Just det.
Är inte det skillnad då, mot att så här, typ, ja, men, ta en kaffe och typ snacka lite? För det är så här, varför då? Jag vill jättegärna prata med dig om liksom, ditt jobb och alltså så. Ja, absolut. Men inte så här typ, ja men ta en kaffe liksom och ja men snacka skit.
Nej.
För att, nej.
Nej, jag fattar.
Ja.
Det är olika.
Det här formatet då som vi har nämnt, det har ju fått konkurrens av Therese Lindgren i år. Vad tror ni avslutningsvis, för att vi har inte så jättemycket tid kvar här, men avslutningsvis, vad tror ni om den här typen av format där influencers intervjuar partiledare och också har som ambition att få unga, förlåt uttrycket, men första gångs väljare att bli intresserade för politik. Kommer vi ha fler eller färre 2026?
Jag hoppas att de vi har, hur många de än är, att de, nej men att de har fokus på rätt sak.
Oh, ja, jättebra fråga. Spontan ordning på den här. Men jag tror nog att det blir fler. Och jag är jättespänd på att se hur det här utvecklas. Just på grund av att det är fortfarande ganska tidigt i sin linda. Och jag tror att det kan ske ganska mycket fram till nästa val.
Jag tror att det kommer bli fler sådana här program. Men man kommer inte göra som man gör idag. Att man går till stora plattformar utan till mikroinfluencers som har inriktade på olika frågor. Som kanske är populära vid det tillfället. Och det har ju kommersiella bolag insett att man kanske inte ska göra samarbeten med stora influencers. Utan de som har så här 100 000 någonting. 50 000 för att det genererar mer aktivitet. Jag tror att politiker är i sin linda kring vart de ska exponera sig. Stort är inte alltid det bästa.
Det får bli avslutningsorden här idag. Då säger jag tack så mycket till Elaine, André och Camilla för att ni kom hit idag.
Tack.
Titta jättegärna på nästa påverkarna också som läggs ut i juni. Tack så mycket.